Vi började igår kväll, började jag, Margareta började ännu tidigare, med frågan om gemenskap. Och vi ska börja med idag i första Johannesbrevets första kapitel. För när Paulus skriver att hemligheten är att allt ska sammanfattas i Kristus, så har Johannes sitt sätt att uttrycka samma sak på. Johannes första brev, det första kapitlet. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunna för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Här säger nu alltså också Johannes att det är gemenskapens hemlighet som så att säga slutmålet. Och jag försökte beskriva det igår som detta, att de barriärer som liksom avgränsar oss från varandra på något sätt kommer att falla bort. Och att vi kanske med ord och erfarenheter ifrån vårt nuvarande liv kan säga att vi kommer att få en gränslös inlevelse i varandra. Nu tycker jag det finns nästan ingen liknelse i Nya testamentet med så oerhört många bottnar i som just denna om den förlorade sonen. Ty den handlar ju om två människoöden. Och det ena, det leder fram till den här gemenskapen, och det andra gör det inte. Och själva liknelsen är ju en enorm paradox. Tänka sig att han som hade levt ett skyddat liv, till sist var han som var besviken. Att han som hade varit ute och vaktat svin och trasslat till sitt liv på alla tänkbara vis, han var till sist den som var glad. Inte för trasslets skull, utan för målets skull. Vi kan lära oss det här utan till, men ack att förstå det. Ack att förstå att detta är faktiskt en bild av själva livet. Vad svårt det är. Visst knakar det i hjärnkontoret när vi försöker. Men nu ska vi bara ta en enda replik, nämligen den som Fadern säger för att lugna ner sin ilskne hemmason. Som det står i Lukas 15:31, Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Och det har jag tänkt mycket så här, och förr i världen också predikat så, att hemmasonen var ju naturligtvis en åsna. Han ägde allt, men trodde inte han ägde något. Han hade en förmögenhet i madrassen. Han kunde ju tagit en killing, vet jag. Han hade behövt gå där och fråga. Men med tiden har jag blivit mer osäker på den tolkningen. Jag tror att huvudsatsen är viktigare än bisatsen. Den har börjat lysa fram för mig på senare år väldigt starkt. Du är alltid hos mig. Det är faderns tröst till hemmasonen. Man kan ju tänka att killen står där ilsken och sur och tvär på åkern och säger, ja, det vet jag väl. Det är ju det som är mitt problem, att jag alltid har suttit här i kyrkan och haft det tråkigt. Och egentligen längtat ut och leva loppan. Som brorsan. Din son. Vad är det pappan försöker säga? Han står där och säger lite famlande, ja, men vi har ju varann. Ja, en sen då? Jo, just det, vi har ju varann. Vad är det som är viktigt i livet? Är det upplevelserna? Är det det vi har hunnit uträtta? Är det det vi har lyckats tillägna oss på mer eller mindre avbetalning? Vad är det som är viktigt? Pappan står där på åkern och säger, ja, men du har ju mig. Och det har du ju haft hela tiden. Det har ju inte gått någon nöd på dig. Relationerna är dyrbarare än upplevelserna, ägodelarna, prestationerna, framgången, lyckan, allt. Du är ju alltid hos mig. Är inte det det viktigaste? Nej, jag tänkte, tycker jag faktiskt inte. Nej. Ja, det var ju tråkigt. Nu råkar det vara så att det är det viktigaste. Det är det alltihopa går ut på. Att vi har varann. Och att det är den stora glädjen. Hur ska det kunna bli den stora glädjen? Ja, kanske på något sätt genom att vi mister varann. Titta nu inte på din lagviga och säg, hon kommer snart att dö. Jag menar inte så. Men det finns ju ingenting så hotat i denna världen som våra relationer. Och ingenting som vi värjer oss för med en sån djup fruktan som just övergivenhet. Vi kan bära förvånansvärt mycket smärta. Förvånansvärt mycket strapatser. Förvånansvärt mycket motgångar. Om vi bara är trygga på denna enda punkt. Att vi inte riskerar övergivenhet. Men när den risken dyker upp runt horisonten så kan ett halmstrå knäcka oss. Det är så. Och vi kan tycka, det är ju inte snällt av Gud att låta det vara så här. Det kanske är nödvändigt. Det kanske är så att när vi kommer fram till målet och får uppleva sötman av relationer som inte på något vis är hotade. Och vi står där. Den skara som har kommit ur den stora bedrövelsen. Då kanske tacksamheten flyter fram. Då kanske det behövs ett par tre evigheter. För att vi ska bekanta oss med detta outsägliga. Detta fantastiska. Att leva i relationer. Som inte behöver värnas, som inte är hotade, som inte är beblandade med någon form av ångest. Ty detta är Guds mål, att sammanfatta allt i Kristus, alltså att föra oss in i en gemenskap som är ett självändamål, som är sig själv nog, en gemenskap med honom och därmed med varandra, där inlevelsen är total och där ingen önskar att det fanns något mörkt skynke i själen som man kunde lägga över de tankar som man ville att ingen skulle få veta. Man har inget att dölja, och man kan inget dölja, och man är glad över det, ty vi har varann, och det räcker. Min son, du är alltid hos mig. Vad underbart. 73 salmen infinner sig naturligtvis spontant i de flesta bibelkunniga åhörares associationscentrum, så vi går dit. Om vi läser hela salmen, fastän den är lång, den är så oerhört livsnära. Det är ju så här det är. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag hade så när stapplat med mina fötter, mina steg var nära att slinta, ty jag upptändes av avund mot de övermodiga, när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. Ty fria från vedermödor är det till sin död, och deras hull är frodigt. De kommer inte i olycka som andra dödliga, och blir inte plågade som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem. Ur fetma skådar deras ögon fram, deras hjärtans inbildningar har inget mått. De hånar och talar förtryck i sin ondska, med höga åthävor talar de. Med sin mun stiger de upp i himlen, och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag, och de säger: hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sådan kunskap finnas hos den högste? Ja, så är det med de ogudaktiga. Det går dem alltid väl, och de växer i makt. Sannerligen, förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen, och var morgon kom tuktan över mig. Om jag hade sagt: så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag nu tänkte efter för att begripa detta, syntes det mig allt för svårt, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav akt på deras slut. Sannerligen, på slipprig mark ställer du dem. Du störtar dem ned i fördärv. Hur blir det ej till intet i ett ögonblick? De förgås och får ett slut med förskräckelse, som det är med en dröm när man vaknar. Och Herre, så aktar du dem för intet, som skuggbilder när du vaknar. När mitt hjärta förbittrade så jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinnerligen. Ty se, de som har vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Det är väl en dråplig psalm. Först klagar Asaf vers efter vers efter vers på att Gud inget gör. Varför gör du inget, Herre? Och sen slutar salmen med att samma psalmist säger: jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Det är väl intressant. Så kan det bli här i livet. Hade Gud plötsligt börjat göra något? Skötte han nu det hela på ett annat vis? Nej, det hade hänt något med honom. Vad var det som hade hänt då? Han uttrycker det själv så här: vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jord. Och det kan ju bli en vacker fras. Åh, vi kan ju sätta det i guldbokstäver över entrén till kyrkan där hemma. Och vi kan ju göra små bibelkörer och klappa i händer och sjunga det. Och det kan ju bli som man sätter i halsen till sist och känner det som att man var en hycklare. Men vi kan ta det som Guds mål för ditt liv och mitt. Ty om vi går in, inte i kyrkan där hemma, men i Herrens eviga rike under någon annan rubrik, så kommer paradiset antagligen att bli en besvikelse. För det är kanske en plats där privat äganderätt har sin begränsning, och det är kanske en plats där olika affärsmetoder också har kommit till en ände. Alla vet ju allt om alla, antagligen. Så har du vinstbegäret med dig i bakfickan, så kommer du säkert att tycka att du hamnar på den tråkigaste plats som gick att leta upp. Det tyckte ju hemmasonen, mitt i paradiset. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Hur leder oss Gud till det målet? Ja, det handlar ju på något sätt om att han låter vår längtan efter allt det där andra blomma ut tills vi blir så trötta på allt sammans så vi nästan spyr på det. Avunden blommar som maskrosorna en vårdag i Asafs själ. Själv kallar han det givetvis inte avund, utan sinne för rättvisa. Vem gör inte det? Det gör ju de flesta av oss. Men nu är det ändå så att Asaf lider av det som vi brukar kalla för den kungliga svenska avundsjukan, fast vi kanske skulle kalla det för den fackliga svenska avundsjukan. Och Gud, han gör ingenting för att komma och släta ut det här och säga: o kära Asaf, är du avundsjuk? O, men vi måste genast fixa till hela tillvaron så det här går över för dig. Nu ska vi ta fram millimetermåttet och nu ska det bli den rättvisa som du efterlyser. Du ska ju inte behöva släpa efter. Nej, tvärtom. Gud eldar på under pannorna. Men nu gäller det att avundsjukan ska liksom få blomma till den grad så han blir trött på den. Och så kommer den dag när Asaf upptäcker vad som verkligen är värdefullt, vad som verkligen håller. Vem har jag i himmelen utan dig? Och när jag har dig så frågar jag efter ingenting på jorden. Och då är man ju löst ifrån den stora besvikelsen, så att säga. Och det betyder alltså, om vi ska komma tillbaka nu till frågan om gemenskap, hur gör oss Gud nu till varelser som kan leva i en evig och ohotad hittad gemenskap med honom och med varandra. Han låter oss till en tid få uppleva den hotade, den bristfulla och ibland den sönderfallande gemenskap. Vi läste igår i Efesierbrevet 5 hur Paulus citerar ur skapelseberättelsen. Jag läser igen 31 och 32 verserna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Och vi kan ju komplettera det, när vi nu är på jakt efter den stora hemligheten, med att kolla vad det står i Första Mosebok. Så vi slår upp andra kapitlet i Första Mosebok och läser från 18 till 24 verserna. Och Herren Gud sa: det är inte gott att mannen är ensam. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som anstår honom. Och Herren Gud danade av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde dem fram till mannen för att se hur denne skulle kalla dem. Ty som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himlen och åt alla markens djur. Men för Adam fann han inte någon hjälp sådan som anstod honom. Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen. Och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen och förde henne fram till mannen. Då sa mannen: ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen. Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. Ja, Adam han står där och känner sig ensam, och han låter alla, Gud låter alla djuren passera förbi. Kunde det räcka med ett husdjur, mån tro? Liten katt som vi har hemma till exempel. Mysigt, trevligt, spinner underbart på morgonen. Men det räcker inte för en kar. Det vet ju, det vet ju ni som är kvinnor. Det är inte gott för mannen att vara alena, och det räcker inte med en katt, inte ens med ett lejon i huset. När alla de skapade varelserna hade passerat förbi och fått sitt namn av Adam, så återstår ändå det dystra faktum: Adam är ensam. Och då skapar Gud kvinnan. Och så står det revben här. Och på hebreiska så används här ett ord som heter tsela, och som lika väl kan betyda sida som revben. Det används på många andra ställen i Gamla testamentet och betyder då alltid sida. På altarets ena sida ska du fästa horn, och på den andra sidan ska det vara det, och på den sidan av arken ska det vara ringar, och på den andra sidan ska det vara någonting sånt där. Hela tiden används samma ord. Vi kanske lika gärna kunde tänka oss så här: Gud delar Adam i två delar. Av ena delen gör han en kvinna, och andra delen gör han en Adam. Och sen fullbordar han så småningom sitt skapelsverk genom att limma ihop de två delarna igen. Alltså först en separation och sen en återförening till ett kön. Och det tror jag, det är ett mönster i hela skapelsen. Adam som skapas med en fullständig gemenskap med Gud avskiljs från den gemenskapen för att i tidens slut återförenas till den gemenskapen. Man kan säga att det var ju onödigt det där som hände emellan. Det var ju bara en tråkig parentes, ett olycksfall i arbetet. Inte alls. Det kanske var det som var nödvändigt för att relationen skulle vara och förbli det enda viktiga. Det var ju inte så för Adam. Relationen med Gud var inte det enda viktiga. Det där som hängde där i trädet, det var inte så dumt det heller. Men vet man, kanske kan få bägge delarna, vi testar och ser. Men sen är det inget snack om sak. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Du ser det, Israels folk. Folket som Herren utväljer och placerar i dess land. Som sen sprids ut över jordens yta för att till sist återsamlas. Du ser det i sonen. Som inte aktar sin jämlikhet med fadern som en egendom, som ett byte, som ett rov, som något han äger. Utan som utblottar sig, avstår från allt, drivs så långt bort att han till sist ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Därför har fadern upphöjt honom. Jaha, var hamnar han då, säger vi? Ja, ungefär på samma plats som förut. Ja, men det var väl onödigt, säger vi. Nej, det var inte det. Det här är en stor hemlighet. Och av stora hemligheter fattar små hjärnor kanske inte så väldigt mycket. Såna där små hjärnor som våra. I alla fall så är detta ett mönster som dyker upp på många sätt i skriften. Herren utväljer David. Och Samuel kommer där och smörjer honom till kung och alltihopa detta. Och han är ju häftig i striden och ut och döda Goliat och en härlig kille. Trosfrisk och underbar. Och sen verkar det som att allt gick snett. Plötsligt blir Saul misstänksam och börjar kasta spjut efter honom och ska döda honom. Och han flyr ut i ödemarken och han flippar iväg till filisterna och han har massa turer för sig. Man kan tycka, nu gick det ju alldeles åt skogen här. Åh, min vision, vad blev det av den? Jag är ju faktiskt nöjd till kung. Ja, vänta du, den kommer. Och det gör den också. Men för att den trosfriske ynglingen skulle bli statsman och profet så fick han först drivas bort för att sedan hämtas tillbaka. Lite grann kan vi förstå av det här. Inte mycket, men lite grann. Men så pass mycket att vi kan förstå att vi inte kan förstå. Förstår ni? Det kan vara rätt ändå, menar jag. Fastän livet ibland verkligen ter sig som en gåtfull spegelbild, så kan det ändå hända att när vi är framme så kommer kanske den stora aha-effekten. Aha! Ja, så det var detta du var ute efter. Det hade jag ingen aning om. Nej, och det kanske på ett vis är en poäng i att vi inte riktigt har en aning om hur allt fungerar. Att vi inte har det under kontroll och att det verkar bäst på det sättet. Vi ska gå till Jakobs brev, till det fjärde kapitlet. För den här eftermiddags samlingen kallade ju Stanley Jones på sin tid för församlingen i funktion, så då får vi väl vara snälla och lydiga och tala om församlingen i funktion. Fast det är väl i vanlig ordning blir mera församlingen ur funktion. Jakob 4:1. Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får ingenting. Ni dödar av avund men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger: svartsjukt kräver Gud åt sig den anda han har låtit bo i oss. Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen och han ska fly för er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren och han ska upphöja er. Ni tvehågsna. Jag har ibland haft anledning att ha själavårdssamtal med människor som lidit av obeslutsamhet och läst Jakob 4 som det stod: ni obeslutsamma, och som uppfattat det som den största synden av allt. Nu är det inte det Jakob menar här, det tror jag inte. Utan det handlar om att visserligen älska Gud, men att också älska något annat. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Ty så var det i församlingen som Jakob skriver till. Andra kapitlet från början. Ska vi strax återvända till fjärde kapitlet. Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: här är en bra plats för dig. Men till den fattige: ställ dig där borta, eller sätt dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Ja, så handlar människor som ännu inte har nått målet. Som ännu inte kan säga: vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Utan så här blir det ju. Framförallt när vi visserligen frågar efter honom som är i himlen, men också frågar efter något som är på jorden. Och förstår man ju rätt, det här tillståndet som Asaf beskriver i den 73:e psalmen, det kan du inte ta dig. Det kan du inte snabba upp. Det är ingen idé att du börjar att anklaga dig själv för att du är så ofullkomlig och så förfärlig och en så dålig kristen. Jag bara försöker skissa målet. Målet, hur krukan ska se ut när krukmakaren är färdig med den. Krukan kan inte göra sig själv. Men hur ska den se ut när den är färdig? Och i den eller de församlingar som Jakob skriver till så har det alltså blivit så här. Det är skillnad på folk och folk. Ju högre upp i taxeringskalendern, ju finare plats i synagogan. Det är ju varken första eller sista gången dessvärre som det har hänt. Och så kommer då frågan: varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Ja, det kan man ju fråga. Det är en bra fråga, som politikerna brukar säga när de inte har något svar.
Jakob har däremot ett svar på den här frågan. Ni tvihågsna, säger han. Det finns någonting vid sidan av Gud som också är föremål för den längtan som Gud önskar att få ha för sig själv. Och så länge det är det, så länge behöver Herren få fortsätta sitt verk. Det betyder inte att vi ska bli någon sorts självplågare som sover på spikmatta istället för vattensäng eller någonting sånt här. Men det betyder kanske att livet inte kan vara ett paradis i alla stycken här och nu. Ty om det var det, skulle kanske paradiset inte bli ett paradis när vi kom fram. Den grop som Guds folk så ofta har varit nere i, stor och rymlig, den har vi säkert varit nere i allihopa. Jag har varit i den många gånger och jag har träffat många i gropen med. Och det är ju detta, att evangeliet går ut på här och nu istället för då och där. Och varje gång som det tar tag i Guds folk, så har vi konflikterna som ett brev på posten. Som Paulus skriver till Galaterna i 5:e kapitlet och vad det är, ja, vi kan slå upp det. Galaterbrevet 5 och någonting. Mm. 15:e versen. Men om ni biter och sliter i varandra, är det fara värt att ni gör slut på varandra. Varför det nu då? Jo, för lite omskärelse. Hur i all världen kan lite omskärelse leda till sådana konflikter? Nu tar du väl i, Paulus. Du ser spöken på ljusa dagen. Nej, det gör han inte. Så fort vi får för oss att det fullkomliga är uppnåeligt på denna sidan, då blir vi som monster emot varandra. Och nu var det lite omskärelse för att man om möjligt skulle nå ända fram. Det här är mycket hotat. Relationer och gemenskap är någonting som i denna tiden är så oerhört ömtåligt och så oerhört hotat. Ty en gång ska vi alla stå där och glädjas över det enda glädjeämnet som blir kvar, det som räcker i evighet, gemenskapen med Fadern och hans son Jesus Kristus. Vi går tillbaka till Jakob igen och tittar lite grann i verserna före 4:e kapitlet, alltså slutet på 3:e. Så talar Paulus fel. Jakob skall vara Jakob, talar om två sorters vishet. Och så säger han så här: om någon av er är vis och erfaren, ska han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Men har ni bitter av under självhävdelse i era hjärtan, ska ni inte skryta och tala osanning. Sådan vishet kommer inte från ovan, utan är jordisk, oandlig, demonisk. Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och all sköns uselhet. Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, ett sånt ord. Rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid. Jaha, nu har vi alltså en församling med konflikter. Ni dödar av avund men uppnår ingenting, skriver Jakob. Så det var ju så lagom mysigt tydligen i de här församlingarna. Vad rekommenderar han nu då? 100 personalkonsulenter? De ska gå igenom allt, reda ut allt. Vad Johansson sa den gången och vad Nilsson sa den gången och vad Pettersson sa då. Vad menar du egentligen med det här? Ja, vi har en viss erfarenhet av att den där sortens utredningar kan bli som en evighetsmaskin. Ibland. Betyder inte att vi ska sopa allt under mattan, men ibland upptäcker man till sin förvirring att man får bara ännu fler konflikter av att göra sådär. Ja, men då är det ju kört, säger vi. Nej, säger jag, det är det inte. Man kan byta vishet. Häpp. Det är inte så dumt. Man kan byta från människors vishet till Guds vishet. Och Guds vishet, det handlar om att relationer är dyrbarare än allt annat. Vem har jag i himmelen utom dig? När jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Nu är ju en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. Du vet, jag antar att du jobbar på ett kontor där det är 10 anställda. Och 9 stycken är så underbart rara och gulliga och trevliga, och du mest av alla naturligtvis. Men så finns det en som älskar konflikter. Och vem är det som anger samtalstonen? Jo, det är alltid den som älskar konflikter. Den som bråkar mest är alltid den som anger umgängestonen. Det är ju så. Relationerna är alltid hotade. Alltid sårbara. Alltid ömtåliga. Så vishetsbytet bör ju helst omfatta alla. Men det börjar ändå där. Den mänskliga visheten. Åh, det är så viktigt vad vi uträttar. Åh, det är så viktigt det som händer och det som vi får uppleva och allt detta. Vad går våra församlingar ut på? Ja, vi gör det lilla experimentet. Att vi tar ner dig från månen. Du har aldrig varit på jorden förut. Men vi tar ner dig och så sätter vi dig i Konungariket Sverige. Och så prenumererar vi på 20 kristna tidningar som du sedan får gratis i brevlådan en gång i veckan. Och efter ett år så släpper vi ut dig ur din inlåsta cell. Och du kommer ut med hela din trave tidningar under armen och ska redogöra för vad församlingarna i Sverige går ut på. Församlingen i funktion. Tänk om det är så radikalt att allt det andra kan vi ha och mista, men inte varann. Ana dig till en församling där relationerna är det enda dyrbara. Skulle man behöva slita och träla med evangelisationen så som vi gör? Inte heller. Folk skulle komma som flugor till en ko. Visst? Hur i all världen lever de här människorna? Åh! Detta måste jag få vara med om. Men jag snackar om subkultur eller överkultur kanske snarare. Här sitter vi faktiskt med en förmögenhet i madrassen. Och förmögenheten består ju i de där som du tycker är så hopplösa i församlingen du tillhör. Det är ju det som är det kopiösa på något vis. Och vill du titta på det dyrbaraste av allt så ser det i spegeln. men inte för dina prestationer, inte för din duktighet, inte för din helgelse, inte för allt möjligt vad det nu är, utan för det faktum att du finns.
Jag tror vi har blivit lurade, god vänner. Det är kanske dags för ett vishetsbyte i Sverige. Och du vet, man kan ju aldrig förstå vad det är man inte vet förrän man vet det. Så vi kan ju aldrig ana oss till vilken verklighet det är som finns precis runt hörnet, för vi har gått runt hörnet. Jag kan ju bara måla ut ett antagande nu. Och vi kan ju tänka att ja, det var ju en vacker bild, den kan vi köpa för 2,50. Nej. Det här är kanske en stor hemlighet, som Paulus säger. Och stora hemligheter kanske det tar ett liv att utforska. Tänk om det är det bagage som vi kan ta med oss ifrån denna jorden in i paradiset. Det som kommer att göra paradiset till ett paradis. Ett som inte är hotat. Ett som inte kan fördärvas. Med en glädje som inte tar slut. Ni har ingenting för ni ber illa, säger Jakob. Wow, säger vi. Alltså, det finns ett bra sätt att be på. Haha, vänta nu lite grann. Nu ska vi gå i böneteknikskola här. Nu ska vi lära oss att ta åt oss. Ja, det luktar den gamla visheten, eller hur? Vad är bön för någonting? Det är kärlekens samtalston. En gång till. Vad är bön? Svar, det är kärlekens samtalston. Det är en önskan från en människa som blivit renad från alla anspråk. Djupast sett är det, tror jag. Ni får ingenting för ni ber illa, säger Jakob. Det är era begärelser ni vill tillfredsställa. Och hela livet handlar ju om på något sätt att föras ifrån det tillståndet där man hela tiden tänker, vad kan jag få ut av det här? Vad kan jag ta till mig av det här? Vad kan jag använda detta till? Eller ännu värre, vad kan jag använda honom till? Så att våra hjärtan vänds till den enda viktiga frågan. Vem är han? Och vem är hon? Och hur ska jag ge mig själv som en gåva åt honom och henne? Och även när man kommer till det tillståndet kan det ju hända att man behöver uttrycka önskemål. Men det är ju en skillnad som natt och dag på en krävande, anspråksfull människas önskemål och en givande människas önskemål. Hur ofta vänder sig inte Gud till oss egentligen med bönens tonfall på sina läppar? Hur ofta vädjar inte Gud till oss? Han som kunde befalla och bergen smälter som vax. Men kärlekens samtalston är en annan. Den är vädjande utan att ha någon förnedring i sig. Den är bönfallande utan att vara krypande. I ett äktenskap är det den ton som får
äktenskapet att överleva. Ju mer det blir så att säga förhandlingar om vem som ska gå ut med hunden och förhandlingar om vem som ska diska och så vidare, desto mer blir det ju ett helvete. Men om man kan be varann, kan du göra det? Ja, visst gärna. Kan du göra det? Ja. Oh ja. Bönen är kärlekens samtalston. Det betyder inte att du ska få någon sorts bönenevros nu och analysera dig själv i små smulor varje gång du ska knäppa händerna. Det behöver du inte göra. Men jag bara menar så här, att de bönelöften som liksom utmålar att vi kommer att få allt vi pekar på, de tror har med evigheten att göra. När vi är framme. Här är också detta med bön och bönhörelse någonting som så att säga ännu har förskottets och ofullkomlighetens prägel. Men där ska det stå fram i all fullkomlighet. Där kommer vi inte att be om något som är till skada. Där kan vi betros med den fulla villkorslösa bönhörelsen. Vi ska gå tillbaka till första kapitlet. Nu ska jag se vad har nu ofta vad klockan har blivit med. Ja. Och så läser vi femte till och med åttonde verserna. Om någon av er brister i vishet, ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han ska få vad han ber om. Men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, ska inte vänta sig något av Herren. Det låter stressigt. Man måste vara spiksäker för att kunna få någonting från Gud. Det är bara det att detta är nog inte den bästa översättningen i världen. Det är nog egentligen inte detta Jakob menar. Här möter vi ordet tvehågsen igen. Och jag tror att det syftar på inledningen till andra kapitlet. Och ordet som översätts med tvivel här betyder också att döma. Att fälla orätta domar. Det kan man ju göra över bibelordet, men det kan man göra över mycket annat här i världen. Människor inte minst. Och när man, som det står i andra kapitlets fjärde vers, gör åtskillnad och fäller orätta domar, så är det samma verb. Det är verbet diakrino. Som används här som tvivlar i första kapitlets sjätte vers. Den som alltså har en delad håg måste räkna med ofullständiga bönesvar. Och det gäller för oss alla under denna tid. Vi kan inte komma till det stadium här där vi liksom kan få ut allt vi pekar på. Och vi kan inte ens förstå varför somliga bönesvar kommer fort och somliga kommer sakta. Och ibland får man be för en sjuk människa tills han dör. Vi kämpar och stretar för att hitta någon logik och något system och någon teologisk tabell i det här. Och vi hittar ingenting och vi blir upproriska och vi blir vansinniga och vi drar och sliter i varandra och vi jobbar och kämpar. Ja visst. Och mitt i allt detta kanske till sist det där får dö som dog hos Asaf. Och det är det går ut på. Gud ger åt alla utan förbehåll, står det. Vi kunde lika gärna översätta det. Gud ger åt alla utan biavsikter. Och han önskar få för oss till den punkten där vi faktiskt kan bedja utan biavsikter. Det är ingen idé att du försöker skärpa dig till att göra det här och nu. Men när Herren har fört dig till målet, då kommer du kunna. Det kommer bli ljuvligheters ljuvligheter. Därför att då lever du i en total gemenskap med Herren. Utan biavsikter. Låt mig få sluta med ett annat ord, en annan bibelvers där samma uttryck dyker upp, nämligen Matteus 6 kapitel. Tjugoandra och 23 verserna, vi kan läsa 24 med. Matteus 6, 22-24. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och man. Om ditt öga är ogrumlat. Ordet betyder här egentligen enkelt. Om ditt öga, om du bara har öga för ett enda värde, nämligen Gud. Gud ger utan biavsikter, han ger med en enkel avsikt. Ni tvehågsna, ni med dubbla avsikter. Det är ju så. Och vi kan inte göra mycket åt det. Jag tar inte upp detta för att liksom skälla ut det, ställa det med skampålen och säga att nu får du verkligen sluta med det här och nu är det verkligen dags att och så vidare. Men vi kanske måste förstå att det finns djupa hemligheter i livet som kanske bara måste vaskas fram under det liv vi lever för att det en gång ska kunna stå fram inför honom och säga ärligt av hela vårt hjärta: vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinner. Ja, men säger du, jag ska väl inte behöva gå in i paradiset och säga om min kropp och min själ försmäktar. Det kan ju inte bli något paradis. Jo, just därför. Om du hoppar över det där med nöd när du gifter dig. Bara säger att ja, det här ska bli ett lyckligt äktenskap, så här behöver vi inte lova något om någon nöd. Jag garanterar, det blir inget bra äktenskap. Det betyder inte att ni behöver ställa till nöd för varandra. Men det som gör gemenskapen, det är beredvilligheten att dela också den djupaste nöd. Och det kommer att vara förutsättningen på ett vis för paradisets eviga och ohotade glädje. Herre, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska dina vägar till fullo, Herre. Vem kan ställa sig upp och ge dig råd, överträffa dig i vishet, och ändå lyssnar du till våra böner? Herre, vi har så mycket problem med bönesvar som vi inte fick, när vi egentligen borde ha problem med alla bönesvar vi får. Vi har ju en märklig förmåga att vända ut och in på verkligheten. Du, Herre, ska föra oss till den punkten där vårt öga är ogrumlat. Där ingenting annat kan väcka vårt hjärtas lust och glädje än åsynen av dig. Och då kan vi märkligt nog glädja oss åt allt utan att förstöra det. Också glädja oss åt varandra. Vi tackar dig, Gud, för att du vet vad du gör. Du ska hjälpa oss att nå målet. Ingen makt i höjden och ingen makt i djupet kan skilja oss från din kärlek, och ingen kan rycka oss ut ur din hand. Herre, vi lovar dig. Amen.